Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din retfulla reguljär trafik. Din mystiska melankoli mascarpone i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Hej du kära Somna. Där ute i etern. Etern var ju det som man tillskrev luften. Alltså etern är väl ett annat ord för luften. Alltså det medium med vilket pestilens och olycksaliga rykten spreds under medeltiden. Jag vet inte huruvida man kan säga att min podcast rör sig via etern. Eller om det sker liksom, om det automatiskt utesluter etern när det är en digital signal. Jag vet inte. Välkommen i alla fall till ännu ett avsnitt av Somna med Henrik där jag, Henrik Ståhl, din ödmjuka sömngivare i förekommande fall ska guida dig. Nej, jag ska inte guida dig. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Som vanligt så har jag ingen plan riktigt. Jag ska öppna min mun och i ljudets hastighet röra mina läppar på olika intrikata vis. och medelst mina lungor och min diafragma utstöta luft i olika omfång och med olika kraft. Och därvid lag skapa en sammanhängande serie av ord som du begriper. Och om du somnar så kommer jag vara kvar, om du skulle vakna till, i en timma. Jag får ganska ofta mejl från människor som vill att jag ska göra helnattsavsnitt av Somna med Henrik. Alltså avsnitt som är flera timmar långa. Och jag har, hittills har jag gjort det några gånger. Jag kan inte säga var de ligger för jag kommer inte ihåg det. Jag vet att några av dem har ju släppts som extra avsnitt för Somna med Henrik Plus. Men jag har alltså gjort ett par sådana, men då har jag klippt ihop flera avsnitt till ett. Hittills har jag aldrig suttit ner och gjort ett avsnitt i 5 timmar. Jag tror inte att jag skulle orka det. Fast man vet ju aldrig. Det kanske är så att jag på riktigt skulle känna en nästan hypnotisk meditativ känsla om jag satte mig ner och verkligen gjorde det. Någon dag ska jag göra det. Och så får vi se om jag gör kanske 5 sådana under min livstid eller något. Där jag gör ett riktigt maraton. För i så fall skulle man kunna sätta på ett sådant avsnitt och så skulle det löpa då. Ja, men säg att jag skulle göra 5 timmar är kanske lite. Man kanske skulle göra ett egentligen 8 timmar långt då. Så att man somnar till mig och vaknar till mig 7 timmar senare. Eller är det här hybris? Att jag tillskriver mig själv alldeles för stor vikt. Ja, men det är i alla fall så att jag får ju mejl om detta. Så att någonstans finns det ju något intresse. Även om det är litet, kanske. Idag ska jag intervjua en väldigt fascinerande person som kommer in här nu. Gladunk ramlar in genom dörrens hål. Alltså en dörr har ju hål. Ett hål som uppstår när dörren öppnas. Och därigenom ramlar hon nu över tröskeln. Vet du förresten vad tröskel är för någonting? Alltså jag menar inte vad det är. Men varför har man gjort så att dörrar har en liten höjd i entréerna till olika rum? Och när man går in i gamla hus, när man är på Skansen till exempel då, som man ju är, så kan det vara så att trösklarna är väldigt höga. Det är väldigt höga avgränsningar mellan rummen. Det här har jag aldrig reflekterat över tills någon berättade för mig att från början är det där, för innan det fanns riktig värme liksom i husen, så la man halm, en typ av halm, eller vad man skulle kunna kalla det för då, på golvet. Och trösklarna mellan rummen är ett sätt att hålla fast och hålla kvar det där trösket. Så att det inte glider ut och försvinner ut i huset. På engelska heter det ju threshold. Och det man säger då, thresh, det är då namnet på det som låg på golvet. Så kanske att man sa trösk eller något på svenska då. Jag vet inte. Men att det är anledningen till att man måste kliva över saker. Akta tröskeln. Vilken tröskel är? Aj, aj, aj. Du vet det där skämtet. En gång när jag var högstadieåldern så var jag på skolresa. Och jag ville vara i fred. Och så var det en kille i min klass som bara följde efter mig hela tiden. Och vi var väl typ kompisar. Jag minns inte riktigt, men jag blev irriterad på honom för han retade mig liksom. Han bara följde efter mig. Han märkte väl att jag ville vara i fred, så han gick bara efter och stirrade konstigt liksom. Och då försökte jag ta tillflykt in i tvättstugan. På det här lägerhuset vi bodde i. Eller den här kursgården typ. Och då skulle jag, så stod jag in i tvättstugan och stirrade på liksom tvättmaskinerna tills jag kände att vad gör jag här inne? Och då gick jag ut och då krockade jag med honom för han var på väg in. Och han var mycket längre än jag, hade stora händer som var liksom bleka och krokiga på något sätt. Och han liksom hade dem framför sig på något sätt som att han ville gripa tag i mig med de där stora händerna. Och då blev jag så irriterad för jag slog nämligen tån i tröskeln till det här tvättstugan. Så att nageln, ja, nej, jag ska inte säga vad som hände för då tycker väl du det är obehagligt. Men jag gjorde illa nageln i alla fall. Tånageln, stortånageln. Och det gjorde så förbannat ont. Så nu slog jag honom i magen det hårdaste jag kunde. Så han säckade ihop där. Jag kan tycka, nej förlåt att jag skrattar, det är hemskt. Men jag kan tycka när jag tänker tillbaks på den där scenen. När man ser den utifrån. Hur skulle jag beskriva den i skrift? Den här tonåriga pojken som blir förföljd av sin klasskamrat. Oklart orsak liksom. Det är inte så att jag jagar dig för att jag vill skrämma dig. Eller, utan det är när man är i den här åldern. Alla gör, ingen har någon aning. Det är bara en massa hormoner liksom. Man bara rusar omkring. Så en lång tanig kille och en liten spinkig kille. Och den ena följer efter den andra med klåfingriga, utsträckta, bleka händer av någon outgrundlig anledning. Och typ så här, hummar. Han gav ifrån sig konstiga ljud, minns jag. Och så den ena går efter den andra då. Och den andra säger, sluta. Men den andra svarar inte utan bara hummar konstigt. Och så går den lilla pojken in i tvättstugan och står där och stirrar. I 3-4 minuter. Medan den store står utanför tvättstugan och väntar samma längd. Och till slut får båda två samma impuls att nej, jag måste nog gå ut eller slash gå in. Och då krockar de i dörren varpå den lille pojken slår tån i tröskeln. Och slår den långa i magen så han säckar ihop. Det finns liksom ingen dramaturgi i berättelsen. Det är som två djur som man inte heller förstår varför de gör saker. Som min katt Flingan. Varför gör han det han gör? Varför tittar han på mig på det där konstiga viset? Ungefär som att jag är skyldig honom något. Och sen när man försöker ge efter då för det där som han tror att han vill. När jag kommer hem till exempel och han är ute. Då låter han så glad och börjar stryka sig mot väggar och bildäck och allt möjligt för att visa att han vill liksom gosa. Och så går jag fram till honom och klappar honom. Då går han därifrån. Han vill inte att jag ska röra vid honom. Han vill jama förebrående åt mig från håll. Varför klappar du mig aldrig, vill hans röst säga. Och sen när jag gör det, då bara går han. Alternativt så ställer han sig bakom min rygg med sin rumpa mot min rumpa. Och jag förstår att det för honom betyder tillit. Men för mig betyder det ju ingenting. Om jag träffade någon som jag bryr mig om väldigt mycket när jag kom hem från någonting. Och den personen sa, åh Henrik, hurra, äntligen är du här. Hurra Henrik, äntligen är du hemma. Och sen gick hon och ställde sig med rumpan mot min rumpa. Då hade jag ju känt mig otroligt förvirrad och sidosatt. Kanske lite kränkt. Och lite äcklad också. Det är ju någonting också det där med att trycka ändalykten mot någon. Det är så otroligt också. Jag vet inte. Vi är mer sofistikerade än så, vi människor. Att trycka ändalykten mot andra människor anses som ett väldigt trubbigt verktyg i den snårskog av sociala koder som vi rör oss med och som vi har tillgång till. Idag ska jag i alla fall intervjua Brunhilde af Kekkenmakken. Ett namn som bara en mor kan älska. Ett namn som liksom rullar av tungan lika lätt som en T20, alltså en tärning med 20 sidor. Jag är ju väldigt förtjust i T20. Och innan du nu rusar iväg och tar på dig dina rollspelshatarkläder och din rollspelshatarlös näsa som jag vet att du har hängande i garderoben, så vill jag bara säga att det har hänt ett par gånger att jag får arga brev när jag pratar om mina nördigare intressen. Och de här arga breven kommer oftast från äldre människor som inte har åkt med på 80-talets och 90-talets stora våg av populära rollspel och tv-videospel, datorspel. Då brukar det ibland komma arga mejl, inte så många, men det händer ibland att de här mejlen kommer, som formuleras ungefär i stil med: hur tror du rimligen att jag ska kunna somna när du pratar om rollspel? Jag vet inte vad det är. Jag skiter väl i dina dvärgar och alver och sånt. Jag vill att du ska prata om sånt som appellerar mig. Tänk om jag kom hem till dig och pratade om och så något då, petunior. Och då brukar jag alltid tänka, nej, det skulle jag ju inte vilja, men jag kommer ju å andra sidan inte hem till dig heller, skulle jag vilja svara då, men jag brukar inte svara. Men så innan du nu rusar iväg och blir upprörd över det här, att jag ibland pratar om rollspel och tv-spel och sånt, så vill jag bara säga att det är lätt hänt när man inte har någon manus att man tar till det som finns nära en själv till hands. Som till exempel då för mig, en T20. Jag var ju alltid då, under perioden som jag spelade rollspel, var jag alltid väldigt förtjust i T20. Därför att den har så många sidor att den rullar väldigt lätt. Alltså en vanlig T6, alltså en vanlig konventionell klassisk tärning med 6 sidor. Den måste man ju liksom spinna till lite med handen för att få den att snurra. Liksom. Sen finns det en T10, det är en tärning med 10 sidor. Den är också lite knepig, för den tenderar ju att ha egentligen 2 sidor, varpå vardera finns 5 sidor, så att säga. 2 plan. Det blir lite som en snurra. En T10 kan snurra på sin egen fot. Men en T20, det räcker egentligen med att man bara blåser lite lätt på den, så sätts slumpmekanismerna igång. Och därför tyckte jag alltid bäst om när man fick slå med T20. Nu ska jag sluta prata om rollspel. Det här skulle ju handla om Brunhilde Rintamäki. Kekkenmakken. Brunhilde av Kekkenmakken. Ett namn som låter som en katt som spinner i solskenet på en sommardoftande punschveranda i Björneborg. Brunhilde av Kekkenmakken. Nu ska jag säga det namnet några gånger så jag kommer ihåg det. Brunhilde, alltså med så tyskt y. Brunhilde av Kekkenmakken. Visst är det vackert? Välkommen in, säger jag till dig, Brunhilde av Kekkenmakken. Vem är du? Vad heter du? Ja, det vet jag, men nu vill jag att du avslöjar dig för oss. För mig och somna. Vem är du? Vad har du för dig? Vad kallas du i folkmun? Okej, tack ska jag ha för att jag bjöd in mig själv. Nu ska jag skala av mig själv mystikens lager, som den mångfacetterade lökvarelse jag är. För att göra en kort historia lång, så är jag en adelsdam från 1700-talets Preussen. Men jag är inte någon vanlig konventionell preussisk adelsdam, utan jag är väldigt känd både i nutid och dåtid och sentid för att jag är helt enkelt en extremt märklig kvinna med QU, kvinna. Jag har på mig sammet från topp till tå med en gigantisk plymarserad hatt med bjäfs och bjofs och skruddilufs som hänger och dinglar från alla håll och kanter. Alltså om du tittar på en, tänker dig en hatt och så föreställer du dig en hatt där det hänger skruffs i lufs från varje tänkbar skruffs i lufs ämnad plats. Även icke skruffs i lufs ämnade platser innehar på den här hatten skruffs i lufs. Och om du undrar vad skruffs i lufs är, så kan du slå upp det ordet i Danska akademins ordlista. För där finns det nämligen skruffs i lufs. Ibland, jag blir internt nu, men ibland så brukar jag bli så full i skratt när jag tänker på att, för jag transkriberar ju alla avsnitt med en AI-tjänst. Och den är jättebra, men ibland när jag säger saker så vet jag hur den kommer att kämpa med att försöka få ihop vad det är jag säger. Och oftast brukar jag inte läsa igenom de här transkriberingarna, utan jag bara lägger dem på en hårddisk och så sparar jag dem till en annan dag. Så ibland när jag ska sitta och gå igenom dem där så kan jag se de här jättemärkliga orden. Och ibland undrar jag, sa jag verkligen så? Och då måste jag lyssna på inspelningen och då hör man ju att det var inte alls det, utan jag försökte säga, jag sa inte alls lufta en dust, utan jag sa skruffs i lufs med danskt uttal. Brunhilde, förlåt. Du har en väldigt stor hatt på huvudet. Är det någonting du brukar få kommentarer kring? Jag har nog aldrig sett en så stor hatt på en människa någon gång. Inte på någon annan varelse heller. Jag har inte sett en så stor hatt ens utan vidhäftad varelse. Alltså i egen hög person, så att säga. En gång såg jag en väldigt stor hatt som satt på en väldigt stor kalv som stod på ett par väldigt stora platåskor och försökte klappa händerna. Och efter att den hade klappat händerna väldigt dåligt så försökte den smörja in sig själv och sitt ansikte med mjukgörande oljor, vilket är svårt när man har klövar. Och under hatten så hade kalven en picknickkorg. Har du en picknickkorg, Brynhilde af Keckenmacken? Ja, jag brukar faktiskt gömma en picknickkorg under min hatt ibland, för jag älskar picknicks. Jag brukar ofta ge mig ut på jättelånga promenader i skogen med min trogna lilla mops Schnitzel vid min sida på jakt efter den perfekta picknickplatsen. Och när jag väl har, jag ska säga, jag tål att tittas på där jag vandrar fram. Jag är klädd helt i sammet, som jag tidigare sa. Ceris sammet. Ljust ceris sammet med min stora hatt, också ceris färgad. Och där vadar jag fram genom skogens bulk och bälk. Och så hittar jag en lämplig glänta eller en inbjudande liten trevlig kulle. Och då dukar jag upp min festmåltid ur min sammetsskimrande karmosinröda korg. Och då har jag... Det kommer ju vattnas i munnen på dig. Det bjöds senaste picknicken jag var på. Pumpasoppa med kanel. Rosenvattenmaränger. Saffransdoftande briocher. Och min berömda bräserade brysselkål. Som jag ju har ärvt av min mustaschprydda gamla onkel Varja. Onkel Varja som hade mustasch och fällde håren av sin mustasch i brösselkålen. Och det är därför när man äter den så får man mustascher. Och det är ju många på 1700-talet som vill ha mustasch. Av alla möjliga skrot och korn till folk som kommer till mig och så får jag göra min bräserade brysselkål. Och alla jublar och piper förtjust när de ställer sig framför de buckliga, ovala, skitiga speglarna som alla har på 1700-talet. Man skulle lika gärna kunna spegla sig i en gran. Stam, skrek jag häromdagen, för de är så svåra att spegla sig. Man glömmer ju det, men det här med speglar, det är en ganska ny grej historiskt. Mänskligheten har inte en mångtusenårig tradition av att spegla sig i parti och minut. Det är för att speglar har inte alltid kunnat tillverkas på det fantastiska sätt som det gör nu för tiden. Tänk på det nästa gång du går förbi en spegel somna. Vilken i det närmaste felfri bild av dig som återges. Och hur lång tid det har tagit och hur många innovationer lagd på andra innovationer som det har krävt för att du ska kunna se en sån här bild av dig själv på det här slipade glaset. Alltså, om du någon gång har gått på någon sån här gammal 1700-tals gård som har museal verksamhet och tittat dig själv i speglarna, så är det ju, det är inte alls samma, vad ska man säga, kvalitet på återgivelsen. Och innan det, jag tänker innan rika människor började skaffa speglar, det är klart att det fanns väl ytor och sånt man kunde speglas i, och det är väl självklart att vissa människor har speglat sig mer än andra. Men som ursprungsläge liksom, så är det här med att titta på sin egen spegelbild någonting som jag kan tänka mig kom in väldigt sent i mänsklighetens historia. Nu bara hittar jag på här, jag vet ju inte. Men tänk dig att du är en grupp av samlare och jägare på den äldre stenåldern. Och du lever i en grupp. Ibland träffar du andra grupper och du, antar jag, interagera med dem på olika sätt. Din grupp växer, krymper och ni rör er hela tiden. Ni vandrar efter bytesdjuren som kanske vandrar norrut i takt med att inlandsisen smälter bort. Det är ju inte som att du till vardags liksom ser din egen spegelbild i saker. Du kanske inte ens vet hur du ser ut. Nej, men alltså på riktigt. Det kan hända att du har suttit vid något stillastående vattendrag och betraktat din spegelbild. Kanske har du gjort det med fascination. Jag menar, det är ju inte som att du har frågat någon av dina kompisar i gruppen att har jag något mellan tänderna? Liksom. Det är inte, jag tror inte att det blir så viktigt då när man... Ja. Ja, nu vet jag inte alls hur jag kom in på det här. Förlåt Brynhilde af Keckenmacken. Du verkar vara en excentrisk person som gillar cerise, picknick, brysselkål, bräserad. Vad gör du här? Vad ska du berätta om? Kan du berätta någonting alltså, som går bortom de här ytliga grejerna? Syriza hattar större än universum och bräserad brysselkål. Har du någon hemlighet eller så här, nu ska jag berätta för dig Henrik och alla somna där ute att för varje gång som jag brer ut min rutiga picknickfilt på marken och sätter mig ner så känner jag alltid en djup längtan i bröstet. En längtan efter något mer. Något större. Någonting. Ja, något som är större än jag själv. För jag är inte bara en adelsdam från 1700-talets Preussen med egenartad smak och en magisk bräserad brysselkål. Jag är också en hemlig, i allra högsta grad hemlig dyrkare av den fornordiske guden Loke. Varje natt när månen står högt på himlen och stjärnorna blinkar eller fladdrar eller bara bligar stilla som små juveler på insidan av en svart sammetskappa. Då brukar jag smyga ut i trädgården. Jag bor ju naturligtvis väldigt flott eftersom jag är en adelsdam i Preussen på 1700-talet. Då brukar jag hissa upp kjolarna och smyga i strumplästen. Och där bland rosor och lavendel i min magnifika trädgård så har jag ett litet stenaltare som jag tillägnar Loke. Busguden. Det brukar de ju säga asagudarna om Loki att lita inte på Loki, han är så busig, brukar de alltid säga. Sluta vara så busig, brukar de säga, när någon hade snott typ honungen från Tors hammare. Han brukar alltid smörja in sin hammare med honung på morgnarna för att han skulle bibehålla sin kraft, vigör och glans. Vem har tagit min honung? Ja, det är säkert Busloke, brukade folk väsa i sina skägg, i sina vildvuxna, rödbrusiga skägg. Lite grann som Mustiga Mauri. Han har en rödbrusigt vilt skägg och uttrycket hos en medeltida mjödstinn kung. Förlåt. Jag menar, förlåt Somna. Det var bara roligt att ta. Han har en sån vänlig framtoning, Mauri. Men det är så roligt att jämföra honom med någon gammal Sagan om ringen kung. Men däremot skulle jag faktiskt vilja se honom spela en sån roll någon gång. Jag tycker om att tänka idén att rollsätta människor som inte omedelbart faller inom nischen. Liksom. Jag till exempel, när jag får erbjudanden om roller i tv och i film, de gånger som det händer, det är inte ofta när det händer, då brukar det ofta vara små tragiska gestalter med som misslyckas med allt. Jag har nog aldrig fått en roll tilldelad mig som är typ framgångsrik mediemagnat eller något. Chef på ett stort företag eller något. Det skulle vara kul att få spela. Det skulle också få vara kul att spela en kompetent brottsling någon gång. Jag får ju bara spela småbovar och dumklantiga tjuvar och sånt. Det är väl mycket min egen förskyllan också eftersom jag ju tenderar att göra det även i mina egna projekt. Ja, i alla fall. Förlåt. Brunhilde, berätta vidare. Det är ju intressant att du är någon typ av asadyrkare då. Nej, inte asadyrkare, bara Loke. Jag brukar tända rökelse på det där stenaltaret av aprikos och rödklöver. Och så häller jag upp ett glas drakblodspunch. Det är egentligen ett egenhändigt recept som väl i stort sett bara består av ketchup, Heinz ketchup. Och då brukar jag offra det på altaret och sen brukar jag viska mina innersta önskningar och drömmar till den lilla statyn av Loke som jag har där, en original från 70-talet. Det är ingen som vet om den här hemliga Loke-fetischen jag har. Inte ens min gamla schnauzer-schnitzel. En kväll när jag var där vid altaret och jag var helt täckt av pomerans och plötslighet, rökelse och tystnad inunder stjärnhimlens stilla bligande, så hörde jag plötsligt ett prasslande i buskaget bakom mig. Och när jag vände mig om så fick jag se en underskön kar klädd i gröna och guldfärgade damasker och ett flortunt tyg runt om sin spensliga lekamen. Det var Loke själv. Och han sa med en röst som lät ungefär som när man vrider ur en disktrasa: Brynhilde av Kekkenmäcken, min trognaste du. Hans röst lät som när man slänger ner en halvdöd get i ett grunt vattendrag. Förlåt mig somna. Men allvarligt talat, tyst nu Henrik. Håll inte på. En nyvaken, inte halvdöd, en nyvaken get i en grund fjällbäck. Så lät det när han pratade. Jag är här för att uppfylla din allra innersta önskan. Och jag blev helt tagen då. Jag visste ju inte ens att jag visste att jag hade en önskan, men jag visste inte vad den var för någonting. Så jag följde på knä då, så gott det gick i de här kjolarna jag hade, och väntade andlöst då på att han skulle fortsätta prata. Och det gjorde han också, vilket var skönt. Så här knäppte han med fingrarna och sa han: jag vet vad din innersta önskan är. Det är att få en bräserad brysselkåls resa. All inclusive. Och samtidigt som han knäppte med fingrarna så uppenbarade sig en gigantisk bräserad brysselkål. Den var så stor så att den täckte alla mina fina buskar och alla mina lavendel och rosor och förgätmigej, gullviva och mandelblom och kattfot och blåviol. Och jag stirrar på det här grönskande, ångande, ja men mästerverket liksom. Brysselkål är ju otroligt vacker, även obräserad, men speciellt bräserad brysselkål är ju bland det vackraste man kan se. Alltså om du tänker de här världens sju underverk, de ligger ju i lä. Det första underverket är ju egentligen, det är inte någon staty på Knossos och det är inte några hängande trädgårdar, utan det är ju den bräserade brysselkålen i Berlin som är det vackraste som finns. Men jag fattar ju inte, för jag menar, jag gör ju bräserad brysselkål då och då. Så det är inte som att det är det jag har längtat efter. Så då sa jag, ja men det här är ju bara min vardag. Brysselkålen är ju bara en del av min, det är som en basvara i min värld. Hur kan detta vara min innersta önskan? Och då skrattade Loke. Och han skrattade liksom, det lät som när man fräser ur ena näsborren på en nybadad Det lät som när man fräser ur ena näsborren på Jan Emanuel, nybadad. Alltså så lät det ungefär när han skrattade. Det var liksom ett ljud man aldrig hör. Men ändå kan föreställa sig ungefär hur det låter och hur det känns liksom i kroppen. Det här är vad du alltid har drömt om, sa han. Den ultimata bräserade brysselkålen. Fast han sa inte brysselkålen, han sa bröstelkålen. För Loke kan inte säga R, som du vet. Du kan simma i den, du kan bygga ett hus av den. Du kan rulla den ner för en backe och se vad som händer. Och jag visste ju inte vad jag skulle säga. Å ena sidan, ja, visst, jag hade drömt länge om, eller inte drömt, men jag tyckte verkligen mycket om att göra den perfekta bräserade brysselkålen. Och det var inte alltid som det fungerade. Ibland gick det åt skogen. Liksom, det är svårt att bräsera brysselkål. Men å andra sidan kändes det lite som att, jaha, var det här allt? Jag menar, när någon kommer, en gudom från en annan värld träder in i ens universum och säger att ens yttersta längtan ska förverkligas, då tror man kanske att det ska uppstå någonting som skakar om en i hela ens fundament. Men när guden då visar sig vilja förverkliga någonting som redan är på ett sätt förverkligat, även om det är svåruppnåeligt, då... Jag har bara den här bilden av Jan Emanuel, vad arg han skulle bli om han fräst ur, om han nyss har badat, kanske ligger på stranden liksom och solar, och så går man förbi och fräser ur ena näsborren. Alltså man kanske inte ser honom, va? Han skulle bli så otroligt arg. Alltså sådär jätteupprörd, va? Jag menar inte att det är något fel, det skulle jag också bli om någon fräst ur snor på mig. Men det är någonting med hans blick. Hans liksom, den där intensiva... Han är blåögd, va? Eller kanske han inte är. Jag vet inte. Men det där att han bara... Vad fan gör du? Han sa någonting. Och så, det här skägget. Och han skulle liksom jaga ändå på stranden. Man säger så här, förlåt, jag såg dig inte, vad fan, jag låg ju här, förlåt, man har badbyxor på sig, jättespinkig, liten, och han är så stark, han jagar en snabbt liksom, och man blir rädd, på riktigt rädd, springer för sitt liv, och allting, bara för man inte såg honom där. Nej, förlåt. Sluta, stäng inte av än. Somna. Du vet att det här är ju en del av Somna med Henrik. Och det här, den här intervjun med Brynhilde av Keckenmacken är inget undantag. Så förlåt. Brynhilde, fortsätt. Hon var ju lite ambivalent då. Men just som hon stod där, omgiven av denna veritabla brysselkåls bukett, så insåg hon plötsligt någonting. Kanske var uttrycket "you had me at brysselkål" passande här. Kanske var det här Lokes plan, och det var just det här i det här bizarra, i det oväntade, i det fullkomligt huvudlösa som den verkliga magin låg. Så istället för att ifrågasätta den här gudomen som ju ändå mot alla odds hade valt just henne liksom, så tog Brunhilde av Keckenmacken ett djupt andetag och drog in den här kryddoftande bräseringsångan och klev rätt in i den jättelika brysselkålen som öppnade sig för henne. Hon vadade fram, för det var vatten i den liksom. Först till knäna och sen till midjan. och till slut upp till hakan, och de här ljuvliga små mjuka bladen slöt sig om henne som en varm famn. Och så plötsligt så stod hon i en djungel av blad runt omkring henne som vaggade henne stilla fram och tillbaka. Och nu tittade hon sig omkring och hon såg att det inte bara var brysselkål, utan det fanns selleri som plaskade runt knäna, skogar av grönkål som susade i avskildhet en bit vid sidan av henne. Luften var mjuk men tung och fylld av olika dofter. Det luktade kol. Och plötsligt så det är jag som pratar om mig själv i tredje person. Jag är Brunhilde av Kekkenmacken alltså. Det började glimra och blamra. Och jag gick dit. Och det var en glänta av röda broccolistammar. Så stod ett litet hus som var byggt av rödkål, som jag vet att du tycker så mycket om. Ja, somna. Jag måste nog säga det. Att rödkål är min favoritgrönsak. Är det verkligen så? Jag äter den ju inte så ofta. Det är väl för att jag tycker att det är lite jobbigt och bökigt. Och när man köper dem. Alltså, nu kommer det ju låta som att jag är dum i huvudet. Jag tycker inte riktigt, eller så här, jag tycker om att hacka kål för det ger ett lite krispig känsla liksom. Men jag gillar inte när man köper ett helt rödkålshuvud och ska klyva det. Därför jag tycker det känns som en entitet, som en varelse. Jag får liksom lite skuldkänslor. Jag vet inte hur jag ska säga. Jag får inte alls samma känsla när jag hackar gurka och tomat och morot och sånt. Skalar morot har jag inga problem med. Men det där att klyva ett kålhuvud, jag vet inte, det känns, den är så omfattande uppbyggd. Men jag gillar verkligen rödkål, det är faktiskt min favoritgrönsak. Det var savojkål på fönstren. Och dörrhandtaget var en liten, perfekt liten brysselkål. Och ovanför dörren så hängde det en skylt som det stod så här på. Välkommen till bästa brasseriet. Madame Choux. Hon hette Madame C-H-O-U-X. Madame Chou, så säger man. Madame Chous bräseringspalats. Och jag knackade ivrigt på den här knöliga lilla dörren. Och när jag knackade på dörren så lät det ungefär som när Jan Emanuel hinner i kappen där. Och skriker åt den. Varför gjorde du så där för? Jag är på semester. Jag behöver koppla av. Det är en otrolig kränkning. Varför? Och hans skägg gnuggar den i pannan liksom. Och det är det ljudet när skägget gnuggar i pannan som det lät när jag knackade på dörren. Jag, Brynhilde. Och efter ett par sekunder så öppnades dörren av en liten gumma med håret som i en blomkålsbukett. Och näsan var som en liten sån pickelgurka. Och då sa hon med ett skratt som lät ungefär som när man roundkickar en häst i mellangärdet. Varför säger jag sådär? Förlåt. Förlåt mig. Ja, men det var så det lät. Det kan inte jag kan inte. Snälla somna. Jag kan inte belastas för att det var så det lät. Jag återger ju bara hur det var. Detta är ett fullständigt sant vittnesmål om hur det var för mig i den av Loke frammanade, bräserade broccolivärlden. Hon var ju glad, det var ett ljud av glädje, men som råkade sammanfalla med det ljud en häst i förekommande fall ger ifrån sig när man roundkickar den i skrevet. Vad nu skrevet är på en häst, ja, men det är väl, ja, det är väl samma sak kanske. Häst skrev. När är det tillämpligt att prata om en häst skrev? Nej, usch, jag måste sluta nu. Förlåt. Kom in, skrek Madame Chou. Och jag gick in i hennes kök. Och det var, väggarna var, det var mangold på väggarna. Dillgirlanger som hängde ner från taket. Och i mitten så stod det en jättestor svart kittel och puttrade med stora rökmoln som dansade upp mot det gröna taket. Och tanten, eller vad hette hon, Madame Chou, hon tog min hand i ett fast grönsaksskak. Jag är mästare på bräserat och kokt. Och jag är drottning av den här kåliga världen. Vem är du som vågar dig hit? Och jag neg då så gott jag kunde i alla mina 1700-talskjolar. Sirisa, sammets. Det var indränkt i kolspad också ju, eftersom jag hade vadat genom vatten. Det var ju kolspad då. Jag är Brunhilde av Keckenmackens grönsakighet, sa jag. Jag har kommit hit på jakt efter, ja, alltså Loke sa att jag skulle hitta mitt livs innersta önskan här. Och det verkar av allt att döma som om det är, min önskan är den ultimata bräserade brysselkålen. Och Madame Chou log finurligt så att hennes minigurksnäsa skrynklade sig. Åh, det var inte dåligt. Meningen, ditt livs innersta önskan och bräserad brysselkål. Det är ju två saker i en. Det finns ju faktiskt inte. Jo, det finns, sa jag. För Loke har presenterat detta för mig. Och Madame Chou rynkade pannan så att hennes blomkålsfrisyr guppade lite lätt som ett litet pekfinger som hötte i luften. Kunde det verkligen vara så att det var det som Loke menade? Kunde verkligen den yttersta önskan vara den ultimata bräserade brysselkålen? Kunde det också vara meningen liksom med livet? Här hos Madame Chou i hennes vegetabiliedekorerade kök så kändes det faktiskt troligt. Tanken svindlade. Madame Chou verkade kunna läsa mina tankar. Hon vinkade åt mig och kom närmare grytan och så viskade hon konspiratoriskt. Varje grönsaks öde är att bli rutten och döde. Varje kåls kall är att bräseras med omsorg vaball. Först då kan de uppfylla sin fulla potential. Först då kan de bli ett med ankan, med grädden, med smöret och saltet. Och det var nästan hypnotiskt när Madame Chou yttrade de här orden. De kändes ceremoniella och jag stirrade hänfört ner i grytans djup. Och där var det ju troligen, ska jag säga, kol av alla de slag. Det var call center, kola, brysselkål, blomkål, grönkål, savoykål, rödkål i en väldigt tjock och krämig sås. Doften var gudomlig, som det ångade liksom som från jag ska inte gå tillbaka till det där. Jag måste lämna den stackars karn i fred. Jag menar inte, jag känner inte honom, jag vet ingenting. Så är du redo att möta ditt öde, viskade Madame Chou. Är du redo att gå in i den stora bräseringen? Hennes ögon glittrade som två små körsbärstomater. Så jag tvekade ett litet ögonblick. Tänkte på att jag fortfarande inte visste vad min dröm var. Jag tänkte på mina picknicks och på min pumpasoppa. Min trogna schnauzerschnitzel. Men så tittade jag ner på min cerisa sammetsklänning. Som nu var mer grön än ceris. Kolsaften hade gjort sitt liksom. Och då slog det mig att det kanske ändå var detta jag ändå hade längtat efter, även om det inte kändes så. Att bli ett med grönsaksdjupet. Att gå in i den, gå in bortom bräseringen. Att beträda marken bortom bräseringen. Ja, viskade jag. Jag är redo. Jag vill beträda briseringens bristning. Jag vill bli den kol man tål. Och Madame Chou nickade högtidligt. Lite som hon hade väntat i flera tusen år på att jag skulle säga de här orden. Då ska din önskan bli sann. Lilla tant, fräste hon, och det lät ungefär som när man grillar en häger som heter Helge. Förlåt. Det är bara att du kliver upp på den här lilla pallen och så hoppar du ner i grytan och låter bräseringen omfamna dig. Låt barken bakom briseringsblottandet genomsyra varje kolfiber i din kropp. Och med några djupa andetag så klev jag upp på den lilla stegen vid grytans kant och blickade ner i den ångande doftande soppan av min framtid. Hade någon gång hänt dig för övrigt somna, att du har vaknat upp en morgon och blickat, eller det behöver inte vara att du har vaknat upp, men har det någon gång hänt dig att du upplever dig så att säga bildligt har stått på kanten av den här grytan och tittat ner i din bubblande, kokande framtid? Det är ju liksom vad framtiden är, och under vissa tidpunkter i livet känns den ju verkligen kaosartad. Det är det jag menar med bubblande, kokande. Men också potent liksom. Den har ju något att erbjuda. Ingenting kan få en att känna sig så fri som att kasta sig ner i ett väldigt kokeri. Och som ett leende så lät jag mig själv falla. Falla och falla. Djupare och djupare. Tills det briserade omslöt mig som en kolkram. Och jag kände hur alla mina bekymmer löstes upp och jag blev till blad. Jag blev en kol. Jag blev en sås. Jag blev en mening. Jag var allt och jag var inget. Och jag var ett med den stora briseringen. Och somna. Jag måste bara berätta, det var den bästa känslan någonsin. Bättre än 1000 picknicks. bättre än 1 miljon pumpasoppor. I det ögonblicket så förstod jag allt. Jag förstod att den ultimata meningen med livet är att leva tillagad till perfektion. Meningen med livet är att leva det tillagad till perfektion. I en sjudande gryta av mening och musik och kolsmak. Tack så hemskt mycket Brunhilde av Kekkenmacken. Vilken berättelse. Hur har det här format dig sedan den tiden? Tyst nu, lilla narr. Nu vill jag att du ska fundera lite över den här berättelsen, vad den egentligen handlar om. Kanske, som du säger, så tjatar så mycket om att lägga tanke på tanke. Gör det nu. Så försöker du visualisera framför dig. Det finns ju inget rätt svar här. Men det är klart att det finns en underliggande berättelse under den här tramsiga berättelsen. Vad kan det handla om, tro? Ja, inte vet jag. Men du kan få receptet på soppan efter sändningens slut. Men först ska du somna. Bara vila ditt huvud mot grönkålens susande kudde. Låt brysselkålens blad famna dig. Och glöm inte bort att du är kål och kål är du. Du är briserad bortom sans och fason. I en stor kokande gryta. Så nu sov, somna. Dröm om grönsaker.